Varmt välkomna till VSK-podden, avsnitt nummer 10. Du lyssnar på ett helt grönt program där agendan är att gå in på underskinnet på Västerås sportklubb. Och som vanligt görs detta i samarbete med vår radio 93,7 MHz. Jag som pratar nu heter Ted Nilsson och vid min sida har jag som vanligt Dan Kiwi Persson.
Tjena, tjena!
Vår gäst har varit och provspelat för bland annat Paris och Arsenal. Han räddade en straff i sin VSK och superettad debut som 15-åring. Han är numera skadad, men fortfarande en av de mest omtyckta spelarna av fansen. Vi säger varmt välkommen till VSK Fotbolls målvakt och målvaktstränare Erik Biselius.
Tack så mycket, grabbar.
Ja, vi kan väl börja som sig bör med den vanliga frågan. Vem är Erik Biselius?
Erik Biselius är 26 år. Skickade igår in sitt examensarbete vid Örebro universitet. Där jag,
ja, tack grabbar. Bra, tack.
Där jag förhoppningsvis blir godkänd och då blir fritidspedagog och idrottslärare.
Ja, vi kan börja där. Hur skönt är det att skicka in det?
Ja, det var skönt. Herregud, det har varit mycket att sitta vid datorn och skriva en massa. Det är inte riktigt vissens grej att sitta framför datorn.
Nej.
Men nu är gjort och vi hoppas att lärarna gör sitt och godkänner.
Hur länge har du gått den här utbildningen?
Det har varit 3 år.
Mm. Har det gått bra då? Alltså...
Ja, jag har ingenting som ligger som rest om man säger.
Mm.
Så det har varit 3 års pendlare till Örebro.
Mm.
Så det är skönt att slippa det också. Ja. Och hänga där borta.
Hur har det varit då? Annars att vara i Örebro? Du har fått någon gliringar från att du är från Västerås eller?
Nej, inte så mycket. Men det är väl jag som har glirat om kanske. Sådär, men ja, det har funkat helt okej i alla fall.
Mm. Men du är uppväxt här i Västerås, va?
Mm.
Vilket område?
Jag var på 2 skilda håll. Farsan bodde på Skallberget och mamma bodde på Vätterslund.
Mm.
Så där.
Vilket område gillade du mest av de två?
Det var ju bra på olika sätt om man säger. Hos farsan och Skallberget var ju nära till Rocklunda och där man hängde när man var ung. Sen är det alltid lite en annan grej där mamma är och lite mer myspis kanske.
Ja, precis. Mm. Men hur tidigt började du idrotta?
Det var ganska tidigt. Våra grannar var tränare för IFK faktiskt. Förlåt, men så var det. Och då började jag väl där när jag var 5-6 pass någonstans. Någonting sånt där.
Mm.
Mest bara för att... Ja, kompisarna var där.
Mm. Men det var fotboll du började med först.
Mm. Mm.
Har du hållit på med andra idrotter?
Jag har spelat tennis.
Mm.
Fram till jag var en 11-12 år kanske. Sen tror jag att jag gjorde en handbollsträning med Ted.
Mm.
Och Västerås HF.
Ja, VFA. Ja. Vi behövde väl målvakt tror jag.
Nej. Ja, var det så? Ja, det såg inte till mig i alla fall.
Jag tror det började så. Så jag säger, ja, vi har en kille.
Men grejen är, jag gjorde bara en träning.
Mm.
För jag blev ju inte uttagen till matchen dagen efter. Då sa jag, ja, då hörs vi då.
Bollen ska vara i fötterna, helst. Eller bara räddas.
Ja, händerna säger göra.
Ja, precis. Mm. Men var du en talang i tennis?
Jag var lite för otymplig kanske.
Mm.
Jag var lite rund när jag var liten. Så jag var väl inte sån där jättetalang och kvick och hit och dit. Men brorsan var jätteduktig. Så det var mycket därför farsan körde dit mig också.
Mm. Men när du började där i IFK, började du som utespelare eller målvakt? Eller vad?
Ja, då var jag anfallare.
Mm.
Jag gjorde jävla massa mål.
Mm.
Men sen, ja, jag var ju stor ganska tidigt. Så då blev det att man gick upp på topp och de kastade in långbollarna och så nickade man in dem. Men sen, ja... Han blev ju inte, eller ja, som sagt, jag var lite rund. Så då hamnade jag lite längre och längre bak. Och till sist då stod jag i mål. Och gjorde väl en bra match eller så. Och sen så blev jag kvar där.
Mm.
Brorsan var också målvakt. Så det ligger också. Jag gör som storebrorsan.
Följer hans spår.
Ja, jag hörde det nu.
Ja. Men hur var det då att bli målvakt? Var det någonting du ville? Eller liksom, ville du vara anfallare?
Jag höll på att säga att alla ville vara anfallare egentligen. Men nej, det var ju kul. Man får ju göra räddningar och man får beröm. Och jag måste väl ha varit ganska bra. Eftersom de vill ha kvar mig där.
Mm.
Och sen så på den vägen är det.
Mm. Men när du var så liten, hur gammal var det här ungefär?
Jaha, nu i IFK då var jag 5, 6, 7, 8 där.
Men jag tänker, hade du långa planer i fotbollskarriären redan då? Eller var det mest bara kul att lira?
Ja, då var det bara kul att lira och åka med grannpojkarna och sådär.
Men här kom det där andra tänket in då, att man kanske att man kan göra en karriär på det?
Ja, jag kommer ganska väl ihåg det faktiskt. Det var när jag läste en intervju med Oliver Kahn. Och då gick han ut och sa det att ja, jag var och tränade med pappa varje dag. Jag tränade hela tiden och sådär. Och då sa han, ja. Och Oliver Kahn gjorde det. Då han blev ju ganska bra.
Det blev han ju.
Så jag tänkte, ja, då kör vi då. Då tänkte jag, bestämma för mig själv. Då var jag väl kanske 11-12. Och då var det fullt fokus på målvaktsrollen.
Det är ändå ganska tidigt att tänka att man ska köra.
Ja. Men det var inte så att det var någon som liksom tvingade mig, att det var farsan eller någon tränare, utan det var jag själv som sa, åh, nu kör vi. Sen är jag inte säker på om det var exakt de åren, men det var där i krokarna. Alltså.
Men för, ja, man hamnade lätt inne på det här, elitsatsningen, tidig ålder och sånt där. Men det var du själv som tog beslutet då?
Ja, helt och hållet.
Hur tycker du annars om elitsatsning tidigt åldrarna?
Det är ju både fördelar och nackdelar. Jag tänker mest att psykiskt är det kanske jobbigt för unga barn och ungdomar att få liksom att du är i första laget och du är ju i de sämre. Och då tappar man nog många talanger där, för det händer ju, saker och ting händer ju olika i kroppen i olika tider. Så det, ja, det är en kluven fråga. Och ja.
Men du pratade om Oliver Kahn, var det din förebild?
Absolut.
Varför just han?
Den här pondusen. Han är chef.
Frisyren.
Ja, det är tyska chefen som de bestämmer allting där nere. Och en jävla bra målvakt också. Så det blev bara så. Kan än idag kolla på YouTube-klipp med Oliver Kahn.
Det finns alltså YouTube-klipp på honom.
Ja, inte kolla. Oj.
Jag tror du har VHS på det.
Ja, nej, det är YouTube. Det är...
Ja, det måste jag faktiskt kolla upp. Ja. Han var ju en legend. Eller är väl fortfarande, ska jag säga.
Ja.
Men nu, vi har ju under alla år även sett det på läktarna. Där du och fansen skapat ett starkt band mellan er. Vad tycker du om VSKs supporter?
De är bäst. Alltså det... Jag har ju själv stått där. Och jag vet liksom hur det är. Och hur det känns. Och hur frustrerande det kan vara. Ska man säga en familj kanske? Men det är lite klyschigt. Men det känns... Så, om man liksom känner hur mycket de gör och hur mycket det liksom betyder för åt båda hållen. Liksom.
Men det känns ju nästan som du är en supporter som har tagit dig in i laget på något sätt.
Ja, det blir väl så då. För jag kommer ihåg min första match, det var IFK Göteborg hemma i Svenska Cupen, tror jag. Det var snöstorm, 95 eller något sånt där. Jag åkte dit med farsan. Men farsan fick skjutsa hem mig i paus. Jag hade förfrysit mina ögon. Så när farsan fick... Får köra hem dig i paus. Ja, men vi åker till mormor. Vi lämnade det där. Så åkte han tillbaka. Jag fick till mormor och tina upp mina ögon. Så var där allting började.
Ja. Men var det då 95 alltså som du såg VSK som ditt lag?
Jag tror att det var 95. Mm. Det var ju bara 5 år då i så fall. Ja, det är sen dess.
Men varför har du fastnat för den här klubben så mycket?
Det är en bra fråga. Det är många som har frågat mig den också. Det bara blir så. Jag brukar säga att man väljer inte sina föräldrar. Och man väljer inte sitt lag heller. Det bara blir så. En liksom, kärlek i första ögonkastet, som man ska säga. Lite klyschigt det också, men det var så det var. Eller så var det tack vare farsan att vi åkte dit. Den där matchen.
Ja, precis. När du förfrös ögonen. Men vad tycker du om klubben allmänt? Det har varit rätt kaotiskt rätt många år här. Hur har du upplevt det från sidan om och när du har varit i klubben?
Ja, det har varit under den kaotiska tiden har jag väl varit vid sidan om. Eller som supporter. Så utifrån så har det varit, som du sa, att det har varit lite körigt. Man vet inte riktigt vad som har hänt och vilka beslut som har tagit och vilka grunder och så. Men det var då. Och nu vet ju alla att nu är positiva vindar kring Västerås Sportklubb. Och det är exakt vad vi behöver nu. för att bygga upp det igen.
Du har även hört, eller folk som känner dig vet att du har andra favoritklubbar också. Det är Bayern München och Oddevold. Ja. Varför den här sammansättningen med VSK, de här tre klubbarna?
Som jag var inne på, Oliver Kahn spelar ju Bayern München.
Såklart, spelar i Oddevold också, eller?
Nej, inte. Inte än. Oddevold är för att farsan är från Uddevalla, på västkusten. Så Oddevold, de gick ju upp i Allsvenska 90, de var ju Allsvenska 96. Så då var vi inne, som var inne på VHS:en. Vi satt farsan och spelade in varje gång de var med på Sportspegeln och fotbollskväll och sådär. Så han har väl präntat in det i huvudet också.
Uh-huh. Finns de kassetterna kvar hemma?
Eller? De finns hemma. De skulle med kopierat dem till DVD också. Det är heligt i Vizelius-familjen, ska ni veta. Och det bästa av allt är att i slutet av dem, det är ju det året vi går upp. Mm. Och då kommer ju den här Brage-matchen också i slutet. Så det är ett fint band.
Mm. Har du kollat på det nyligen?
Ja, det är, eller ja, det är kanske inte var, det var inte igår kanske, men någon gång i våras kanske det var. Av intresse. Det är svårt bara med video. Man har ju ingen video. Det är inte så ofta man kollar på VHS-band.
Nej, finns det ens någon som gör det, känns det.
Jag har en källa.
Du, om vi kollar lite till din karriär, så som seniorspelare så började du väldigt tidigt. Mm. Ted var inne på det. Du var 15 år när din debut i VSK-tröjan skedde. Det var Superettan 2005 när du bland annat räddade en straff av skytteligavinnaren Bruno Santos, kung. Vad kommer du ihåg från den matchen?
Det första var, jag kommer ihåg, att dagen innan så var jag och tränade själv i U-lags omklädningsrummet. För jag visste inte att jag skulle spela. Så jag låg där och körde extra. Och då kommer Markan in och Bisse, kör du fys? Ja, fan, du ska ju spela imorgon. Så gick han bara. Och då gick Bizelius igång lite grann. Vad jag menar med det. Och nu är det långt, det var ju länge sedan nu, så vissa minnen kanske inte är helt, helt hundra, men så jag minns i alla fall.
Mm. 15 år, det är rätt så ungt alltså, spelar Superettan.
Det är jätteungt.
Vad hade du, var inte förberedd på det överhuvudtaget, eller är det bara?
Nej, jag hade varit med och tränat i A-truppen hela det året nästan, till och från U-laget och A-laget. Eftersom vi i U-laget inte hade någon målvaktstränare då. Då fick man komma upp och köra med Ankreus. Det var Wikström och det var Ludde B, tror jag. Man var ju med där då. Man hade väl kanske en förhoppning. Men det var ingenting man gick runt och räkna med att man skulle få en chans. Men det var fruktansvärt kul, såklart.
Minns du något från matchen och liksom spelsekvenser eller?
Jag minns ju att jag räddade straffen, såklart. Ja. Och lyckoruset som gick genom kroppen då, såklart.
Var det ett måljubel efter det, eller?
Nästa. Ja, någonting ditåt. Ja. Det var jag för mig. Ja.
Men efter den matchen, hur gick tankarna då? Tänkte du att nu är jag på gång, nu är jag nära startplats, liksom? Eller hur? Fick du hybris av det?
Nej, det fick jag nog inte. Mm. Det var jag ville minnas i alla fall. men det är klart, nej, det var väl inte så att nu går jag in och blir ordinarie i VSK direkt. Men jag blev ju uppflyttad året efter. Så klart att då liksom, oj, nu blev jag uppflyttad också. Då kanske jag är ganska bra. Mm. Så man hade väl en förhoppning. Men då hade vi ju Wikström som var väldigt bra den perioden också.
Mm. Men hur var det att vara bakom dem då och få med och träna?
Det är det som är så sjukt, att året innan så var jag ju på läktaren där. Och sprang runt med jumboflaggorna och sådär. Och sen året efter så var man där nere och tränade med dem. Så det var ju en skillnad. Men fruktansvärt rolig, såklart.
Mm. 30 meters skillnad, fast ändå lite större än så.
Ja.
Men vad, då när du varit uppflyttad i A-laget, hur gick tankarna på karriären då?
Nej, jag hade ju, som jag sa, sen när jag var 11-12 år, då jag skulle bli proffs, jag skulle bli spelare i landslaget. Mm. Så det var ju ingenting som tog av då, eller avtog då. Utan då var det bara att borra ner huvudet och mosa på ännu mer.
Ja, du var ju iväg på lite provspel där åren efter. Det var ju bland annat i Bayern München.
Nej.
Var det inte Bayern München?
Nej.
Aha.
Jag var i Arsenal först.
Vi stannar där. Vi måste prata lite Arsenal här. Jag är Arsenal-fan. Ja. Men det var ju ditt första provspel.
Mm.
Hur var det? Arsenal är en stor klubb som du kom till.
Mm. Nej, det var min dåvarande agent som ringde och sa att jag är sugen att åka till London. Så ja, det.
London Eye.
Ja. Så då åkte man över dit och fick köra ett pass. Eller några pass. Jag var där en vecka knappt.
Mm. Men vilka fick du träna med? U-lag eller A-laget? Eller?
Ja, då var det U17 tror jag. Och även med U19.
Mm. Är det några spelare som du minns som sen har blivit riktigt bra?
Vi körde målagsträning med Manone. Mm. Vito Manone som är i Sunderland nu. Det är väl han som jag minns. Jag duschar med Bentner. det är han som har gjort vad? Lorden.
Lord Bentner. Det är riktigt stort faktiskt.
Ja, jag vill säga, efterhand har man ju fattat. Han försökte prata danska med mig, men jag fattade ingenting om det. Jag sa bara ja. Så ingen aning också.
Nicka och var med.
Var det en vanlig dusch vid det tillfället då? När Bentner är med, då brukar det kännas som det kan hända lite vad som helst.
Nej, men då var ju han också yngre. Så han var, det var en vanlig dusch.
men hur tyckte du att det provspelet gick, om du minns tillbaka?
Inte allt för lyckat, eftersom jag inte fick något kontrakt tror jag.
Mm.
Men sen vet man inte att hur det hade gått och så. Det sägs ju, eller ja, de sa det, vi ska ha in en målvakt till nästa vecka, så det står mellan er två.
Mm.
Och den målvakten var ju Chesney.
Okay.
Ja. Så de säger efterhand gjorde de väl kanske rätt val ändå då.
Ja, det. Du har rätt bra mål att du stod med då. Ja. Så här i efterhand.
Ja, precis. Men som sagt, det är ingenting.
Man vet inte vad som hade hänt.
Nej.
Du duschade med Niklas Bentner, men har du någon annan rolig historia från Arsenal-tiden, provspelet där?
Ja, det var ju kul att träffa Henri och Ljungberg och Sebbe Larsson var där också då.
Mm.
Men sen kom de och frågade mig som målvakt om vill du träffa Jens Lehmann? Han sitter där borta. No, thank you. I like Oliver Kahn.
Du dissade Lehmann.
Ja, jag gjorde det. Det ångrar jag lite idag. Men
en bild hade ändå varit lite coolt.
Ja, lite.
Jag undrar om man fick reda på det någon gång.
Ja, jag tror
det var
inte
så bra, var det Sebbe som frågade Larsson.
Ja, precis.
Nej, gick ju direkt och sa det.
Ja, det var svensken där borta.
Ja, det var därför aldrig fick någon kontakt.
Det var konstigt. Ja,
Chesney ville ju ta ett kort.
Ja, det är nu.
Nu faller polletten ner.
Ja, precis. Nu.
Men vilka fler klubbar var du provspelade hos?
Jag var i Paris året efter med deras A-trupp.
Mm.
Och träningsläger i uppe i Franska bergen tror jag det var.
Mm.
Så det var coolt. Det var en helt annan grej än att vara i Arsenal U19 där. Det var ju landslagsstjärnor. Det var Pauleta och det var Peggy Luindela eller vad han heter. Det var många fina spelare.
Ja. Men hur var det att komma ner dit? Det, Arsenal kan jag förstå, det var ju ungdomslagen. Mm. Men här var det ändå ett A-lag.
Mm.
Och ett hyfsat stort lag i Europa.
Ja.
Redan då. Hur var det?
Nej, som sagt, det var ju jättekult att komma ner och träffa de här spelarna. Och vara med om hur de har det. Verkligen att det är lyx. Det är, jag hade 3000 pers på träningarna. Mitt uppe i bergen så var det folk där. Och man visste ju att Pauleta vunnit guldskon och grejer. Sen kom bissen från Låsby IP. Så det var ju en skillnad. Men det var kul. Men det är så mycket. Och det var ju fransmän också. De kunde inte så mycket engelska heller.
Nej. Du kan ingen franska heller, eller?
No.
No.
Du fick du lära dig snabbt den veckan, eller?
Oui.
Det var en vecka där också, eller?
Ja.
Mm. Men jag tänker, du har varit hos några av de fler klubb.
Jag var i en säng i Italien också.
Mm.
Det anrika storklubben, eller vad säger. Nej, men Albino Leffe.
Mm.
Världens bästa namn.
Ja, just. Det var väl en 2 år efter, tror jag.
Mm.
Men var de i Serie B eller?
Ja, Serie B då.
Mm.
Nu har de åkt dem dit för några mutskandaler och grejer.
Ja, bra att du inte gick det. Men jag tänker så här, provspel. Vad vill man ha ut av det? Alltså, och när du åkte till Paris, hade du sån tanke på att här vill jag ta en plats? Eller var det mest upplevelse? Och liksom?
Nej, där var det så att de ville ha en ung tredje keeper in i deras A-trupp.
Mm.
Så det var väl min agent då som hade haft kontakt med dem. Och de hade väl antagligen ringt och frågat, har du någon svensk eller någon ung målvakt? Så då sa de, ja, jag har en. Ja, kanske man hade kollat på mig i landslaget eller något.
Mm.
Och sen sa han, ja, han får, får ett försök. Antar jag.
Mm. Men hur mycket kontakt hade du med klubbarna sådär? Eller var det ju din agent som skötte allt sånt?
Nej, ja, du skötte agenten.
Mm. Så du var, åkte bara ner och provspelade och sen åkte hem igen egentligen?
Ja.
Mm. Mm. Men vad lär man sig från en sån här provspelare?
Nej, men man lär sig väl först och främst att ta hand om sig själv.
Mm.
För det är inte någon härligt klimat när man kommer som provspelare från utlandet till varken England eller Frankrike. Att de... Nu är det lite så att målvakt, då är inte utspelarna lika tuffa.
Mm.
Men målvakten emellan var det väl inte något jättebra. Så här, man klappar inte varandra på axeln. Så här, bra jobbat, lycka till, kör hårt. Tänk på det här.
Nej.
Sen är det, så det är ju deras jobb och deras yrke som de försörjer sig på.
Och då kommer där, du där och ska ta eventuellt en plats.
Ja, så att... precis. Så det är väl inte...
Men fick du, åkte du på någon så här riktiga tjuvnyp eller var liksom i någon av klubbarna? Utsatte de dig för någon prank?
Nej. Det var en sån i England där. Det var en andra provspelare också där. De var Nordirland där eller något sånt där.
Mm.
Som höll på att dryga och var allmänt så otrevlig. Då blev det en liten dispyt där. Att, man måste ju stå upp för sig själv också.
Mm.
Man kan ju inte ta allting heller. Så det var sånt kollar man också på. Så, ja. Som sagt, det gäller att stå upp för sig själv.
nu vill man veta vad är som hände.
Det blir det ordväxling, kan man säga så.
Mm. På en träning eller utanför?
I omklädningsrummet.
Mm. Stod du upp för dig själv?
Det gjorde jag.
Mm.
Det gjorde jag.
Gick du segrande ur bataljen?
Det gjorde jag också. Det.
Men ville någon av de här klubbarna fortsätta ha dit igen eller vill de ha det eller liksom hur gick det efter de här provspelen?
Paris ville att jag skulle komma till deras juniorverksamhet. Men där och då så var inte det intressant för mig, utan jag var uppe i A-laget i VSK och jag hade ingen lust att spela juniorfotboll igen.
Mm.
Så jag sa nej tack.
Mm.
Vi kom inte så till att det blev något konkret. Men de sa att jag till A-laget inte riktigt än. För då var jag 17, tror jag.
Mm.
Men till juniorverksamheten är det absolut intressant. Mm. Men som sagt, då tyckte jag att det var bättre att vara hemma och köra A-lags fotboll med sportklubben.
Mm.
Och i den här samma veva, då var ju du med i landslaget.
Mm.
Vilka landslag du var i?
Jag var med från P15 upp till P19, tror jag. Innan... mina knän började spöka ordentligt.
Mm. Men vilka lirar man då? Man vill alltid ha namn. Sånt där.
Ja, det är klart vi ska ha namn. Ska vi se här då. Mikko Albornoz, som är i
Chile nu.
Ja, just det. Ja, just det.
Så du var med i kinesiska?
Ja, precis. Jag körde i nej, Santiago. Astrid Ajdarevic.
Mm.
Ja, det var ju många fler såklart.
Ja.
Men jag tänker ut någon bra namn.
Det är svårt att komma på så här.
Ja, Mika som är heta just nu.
Ja, det var ju rätt många år sedan också. Så att...
Det var ju det. Gilwan Hamad var med också.
Mm.
Så det är några fina lirare.
Mm. Men ja, du sa att dina knän började spöka. Vad hände? Mm.
Ja, jag började känna av vänstra knät runt 2008 där.
Mm.
Då var det knäskålsenan som började spöka. Det som bröderna Hell har nu då.
Mm.
Så då, ja, man säger att det gör lite ont. Skitsamma, man har lite ont. Folk runt omkring mig sa, tror du blir proffs om du bara känner efter lite för mycket, va?
Mm.
Nej. Jag var ung och jag hade fortfarande drömmar. Så man mosade på. Men tyvärr så gick det inte åt rätt håll, utan det gick åt fel håll. Som gjorde att jag fick operera vänsterknät 08, tror jag det var. Så den säsongen var ju körd. Eller var det 09 kanske? Ja, 08-09 där någon gång.
Mm.
Så man fick försöka rehabba bort det och ta sprutor och allting. Men som inte funkar. Och till sist var man tvungen att lägga sig på operationsbordet tyvärr.
Hur jobbigt var det att behöva lägga sig där?
Det var frustrerande. Mm. Men egentligen så var det jobbigare när man försökte rehabba bort det och ta sprutor när ingenting hände. nu när man gjorde operationen så visste man i alla fall att nu ska det bli bra.
Mm.
För då fick man komma upp till specialisterna i Stockholm som fixade till det.
Mm. Hur lång rehabtid var det efter det?
Jag för mig att det var 3-4 månader.
Mm.
Så det var inte någon jättelång, men ändå såklart frustrerande. Om man lägger till det med rehabtiden så blev det nästan en hel säsong som gick åt fanders där.
Mm. Det är tufft att få så i den åldern också. Ganska ung och få en hel säsong spolierad.
Ja, och det var ju då tanken var att jag skulle ta över. Ta över första tröjan.
Mm.
Första målvaktströjan i VSK då. Och då kom det. Så det var en jobbig period. Men ja, det är bara att härda ut. Det är inte så mycket mer att göra.
Nej, det krävs operation så då är det bara att lägga sig där och rehabba efter det.
Ja, precis.
Du gjorde din första match i VSK 05.
Mm.
Och det var i VSK fram till 09. Som du pratade nu med skadan.
Mm. Mm.
Och det var egentligen den perioden. VSK åkte ur Superettan 05.
Mm.
Och egentligen startade om på nytt då i Division 1 Norra.
Mm.
Hur var den tiden?
Första året, 06, då var det... Då var vi en proffsig förening med bra spel. Vi hade ju Svenne, Johan Svensson och Fältendal och Markstedt och Martin Andersson och det där gänget.
Mm.
Några kenianer var väl där också.
Mm.
Så då var det proffsigt och vi tränade för middagar och allt sånt där. Men tyvärr fick vi inte ihop det då heller. Men då var det ju... Och även, då kanske det var speciellt för mig eftersom jag var ung och hade sett upp till de här grabbarna som jag nämnde. Att då var det ju verkligen stort.
Ja, och sen så höll ni ju kvar och det kom ju spelare in och spelare ut.
Mm.
Som du sa, de gamla trotjänarna, de började knoppa av en efter en.
Mm.
Och in har det kom det en salig blandningsspelare.
Mm.
Som du sa ju nyss, två kenianer med Titus och George.
Ja.
Men sen har du tagit fram några andra. Så nu kom in Webster och Draganov. Och vilka mer? Jevtusjenko, Grönvall, DG, Engblom.
Så att Daniel Valosimi får vi inte glömma.
Ja, Valosimi.
Ja.
Så att det har ju varit en rullians med folk under den perioden. Och vissa har lyckats och vissa har lyckats mindre bra.
Ja.
Men hur känner du? Hade VSK nått ett koncept de körde efter år efter år? Eller blev det lite, här vi tar in dem som fanns lediga i princip? Eller?
Nej, jag tror vi hade nog en tanke med det.
Mm.
Och då var väl Anders Karlsson ordförande. Och han hade ju varit agent tidigare.
Mm.
Så han hade väl bra kontaktnät med spelare från hela världen. Men som sagt, det går inte att värva ihop bara massa spelare hipp som happ, utan man måste få ihop ett lag.
Mm.
Och det kanske var där det gick så där.
Mm.
Men hur var tiden i laget då? Var det lätt stämning eller var man pressad eller liksom, hur var det?
Som sagt, jag var ju så pass ung då.
Mm.
Så jag, du vet, ungdom, då kör man ju bara. Jag tänker mig inte så mycket. Ja, man kör på och tränar på. Så det är klart att de som spelade 05 och åkte ur, alltså de spelade många matcher, de kanske kände en annan press än vad jag gjorde.
Mm.
De ville ta ansvar för vad de hade gjort, så att säga.
Mm.
Medan jag bara var glad att vara uppe i A-laget så pass tidigt.
Ja, sen efter det här 2009 så du har varit runt i några klubbar.
Ja.
Bland annat Oddevold.
Oddevold, ja.
Hur kul var det att spela i den klubben som den farsans klubb?
Det var nog roligare för farsan än det var för mig, höll på att säga. För jag, innan dess hade jag varit i Norge en sväng.
Mm.
Så då hade jag kommit hem därifrån.
Kongsberg.
Mm. Ja, Kongsberg var före Oddevold.
Varför var det så kort tid där?
Det var ju, man hamnade väl i en håla i Norge då. Som inte var så jätterolig att vara där. Det var ju bra förutsättningar så jag kunde livnära mig fotbollen. Men det var inte så kul liv där. Tjejen var också med. Och ja, fotbollsmässigt så gick det bra, men livet runt omkring var inte alls så lyckat som jag hade hoppats. Så efter säsongen där så var det många elitklubbar där som ryckte igen. Men flyttlasset gick hem till Västerås där det var vissa personer här i stan som lovade muntliga saker till mig. Men de gjorde andra val från andra delar av världen istället. Som gjorde att jag fick Ja, jag fick ta ett halvår i Franke. Så, ja. Och sen var det väl bara att jobba framåt ut efter det. Men då, det var bara ett korttidskontrakt. Det målvakt bröt handen. Och jag kom in där som, och skulle rädda deras målvaktssituation. Men tyvärr så kom en skada. Då, första insparken på Rimnersvallen gick ljumsken.
Nej.
Så då, eftersom jag hade 3 månaders kontrakt, så då sa vi tack och hej direkt. Mm. Så det var ju en jävla flopp.
Mm. Men varför bjöd Oddevold? Var det de som tog kontakt med dig, eller var det din pappa som förmedlade kontakten, eller hur?
Nej, pappa bor ju som sagt där nere. Och han känner lite folk där i föreningen sen barndomen. Sen hade jag väl träffats på stan. Jag var ju klubblös då, tror jag. Mm. Eller nej, jag var i Franke.
Mm.
Franke då, eftersom jag var hemma från Norge. Och då hakar vi på det.
Mm. Som du sa, sen var det Franke, Vik och Syrianska. Lite vad sa du?
Va? Jag satte halsen på det.
Ja. Runt i några klubbar här i stan i alla fall.
Ja.
Den tiden man kanske vill prata om är Syrianska tiden. Det var lite...
Det vill ni prata om.
Ja,
lite...
sen får vi se vad du svarar.
Ja.
Men det var lite diskussion då. Du som uttalad VSK-supporter ska stå för Syrianska, som ändå är den klubb som utmanat VSK ordentligt de senaste åren.
Ja, och det svaret det tycker ni ska få höra på alldeles strax. Vi ska köra en liten paus här innan. Så vi kommer få höra en låt och vi är tillbaka om ett par minuter. Du lyssnar alltså på VSK-podden, en hel timme bara om Västerås sportklubb. Vi sänder via vår radio 93,7 MHz, men vi finns även i appar där du hittar andra podcasts. Sök då efter VSK-podden. Vi i studion är fortfarande jag, Ted Nilsson,
Dan Kiwi Persson
och dagens gäst, Erik Biselius.
Yes, där vi lämnar lyssnarna nyss. Det var ju Syrianska här. Vad hände där egentligen? Varför var det Syrianska?
Ja... Det är en fråga jag har ställt mig själv många gånger också. Hur var det? Jag spelade i Vik då. Och efter säsongen där så hade jag bestämt mig för att jag skulle börja plugga i Örebro, som vi nämnde förut. Och som vi alla vet så är pluggtider inte den mest ekonomiska tiden. Nej. Så det var ju närmare från Vänsumska IP till Örebro än det var från Rocklunda. Så jag var enbart
500 meter närmare.
Ja, bensinpengar.
Ja.
Nej, det blev så.
Mm. Men förstod du de VSK-supportrar som varit lite förvånade?
Ja, absolut. Det förstår man ju. Det, på ett sätt så förvånade väl mig också. Men det var ju Peter Markstedt och Fredrik Isäker som var tränare. Så de... lyckades väl övertala mig, för jag sa ju blankt nej först, men ja, de fick över mig där.
Mm.
Och, ja, som sagt, jag skulle börja plugga och sådär.
Mm. Du var där en säsong. Hur var det? Hur var året?
I omklädningsrummet var det jättekul. Bra grabbar i omklädningsrummet.
Mm.
Alltså, vad ska det vara?
Ja. Härligt.
Ja.
Men i Syrianska där mot slutet, det var ju lite skriverier kring dig och Syrianska. Det känns som det var någonting där som skar sig lite.
Ja, det var väl min VSK-tatuering, höll jag på att säga. Det var ju sista matchen. VSK hade Sylvia borta. Den matchen var tvungna att vinna. Jag åkte dit i supporterbussen och såg på läktaren och sjöng fram sportklubben till att vi vann. Det blev det oavgjort. Vi klarade oss i alla fall. Skitsamma resultatet. Men sen när jag kom hem då kallade Syrianska till ett möte. De tyckte att jag så att säga hade skämt ut dem. Och de gav mig böter och de krävde en offentlig ursäkt i media för att jag hade varit på VSK-match. Och då sa jag trots skogen. Det kommer inte jag göra, för ni vet, det var det första jag sa när jag skulle gå till Syrianska. Ni vet att jag älskar VSK, och det är alltid nummer ett för mig, även om det här är mitt jobb så att säga. Ja, det var inget problem, men tydligen så var det ju ett problem. Och våra vägar skildes åt där. Mm. Och de kommer aldrig mötas igen på det sättet.
Mm. Men hur känner du att klubben, alltså Syrianska, ifrågasatte det? Att du var på match och sådär?
Ja. Hur jag känner? Ja, det var jättebra, för då slapp jag vara där.
Mm. Hade det kunnat vara samma sak om någon i laget höll på AIK eller Djurgården eller Malmö och åkte iväg på en match? Hade det varit samma reaktion då, eller var det bara för att det var VSK?
Ja, det vet inte jag egentligen. Det är väl för dem svara på, men troligtvis så hade det väl inte varit något problem då. Mm. Men, så är det.
Mm. Men då lämnade du i alla fall.
Mm.
Och gick till?
Gick till Frankrike igen.
Mm.
Frankrike lite bollplank där fram och tillbaka, eller?
Ja, men jag gillar Frankrike. Mm. Vi är grönvitt också. Mm. Frankrike är en jättefin förening, och de tar hand om sina spelare och ledare och allt möjligt. Det är jättefint.
Mm. Mm. Och sen har du kommit tillbaka till VSK nu.
Mm.
Hur känns det att vara tillbaka?
Jättebra. Det är det jag tror så här i efterhand, varför jag har hoppat runt lite grann bland klubbarna, är för att man vill åt den här känslan som man hade förr när man var i VSK. Men det går inte att finna på något annat ställe än just i Grönvitt.
Mm.
Så nu känner jag verkligen nu. Nu är jag hemma, så att säga.
Mm.
Känner du någon skillnad på gamla Arosvallen mot Swedbank? Eller ja. Solid?
Ja,
eller
var Solid Parkarena.
Alltså, Arosvallen är ju... är ju Arosvallen. Mm. Det finns mycket historik och så mycket känslor där. Och även om man klagar på Arosvallen då, så jag personligen, jag skulle ju gå tillbaka till vallen varje dag i veckan. Även om det kanske inte är top notch just nu.
Du saknar löpavanor, är det som är...
Jag saknar riktigt gräs. Avgå konstgräs.
Det är så pass alltså?
Ja, så målvakt är inte kul på sommarna, och var tvungen att träna i långbyxor och långtröja.
Ja, för det går inte att träna i shorts.
Det går, men då har du brännsår och skrapsår över hela... I alla fall, ja.
Det är inte skönt och inte så snyggt kanske heller.
Nej, precis.
Det är ju snygga, det är det som är det viktigaste.
Fotboll ska spelas på gräs.
Mm.
Punkt.
Punkt. Så men, du vill tillbaka till Arosvall?
Jag vill tillbaka till
Arosvall. Konstgräs, det kommer ju bara mer och mer. Även på nybyggda jättearenor som byggs i Sverige.
Jag förstår, det funkar för att spela premiär på Arosvall den 18 april. Jag förstår inte varför det inte ska kunna funka nu.
Mm.
Och sen finns det mycket positivt med konstgräset också. På vinterhalvåret. Slippa själv BPs grusplaner och parkeringsplatser att träna på. Men
ja, på vinterkatten, ja, då lär det vara bättre.
Bra. Men ja, när serierna drar igång, då tycker jag man ska spela på gräs.
Du saknar den här lilla kullen som är på Arosvallen.
Ja, det var inte så högt, upp till min dribba.
Så det går fortfarande?
Det var länge sedan jag var där. Jag kollar inte så mycket amerikansk fotboll. Men,
nej, det är ingen grönvitt lag som lirar det.
Nej, precis.
Du, är om en knapp vecka, eller en dryg vecka, så börjar EM.
Mm.
Du är ju en stor fotbollssupporter allmänt.
Mm. Absolut.
Hur ser du fram kring det här EM:et?
Det blir kul. Ett mästerskap är alltid ett mästerskap. Och när Sverige är med, då lever ju hela nationen upp på det vänster. Det är ju Sverige-tröjor på ICA Maxi och allt sånt där. Det fick bra reklam. Ja, men allt, ja, nationen lever ju upp. Mm. Och det blir feststämning när det matchar, och det är tält nere på stan och folk har på sig matchtröjor och alla engagerar sig.
Mm. Men känns att det finns en grönvitt kille med där i truppen som eventuellt kommer att spela alla matcher.
Fiken, den gamla räven.
Ja, precis. Victor Nilsson Lindelöf.
Mm. Det är så fruktansvärt kul med att det går bra för honom. För han är värd all framgång. För jag var ju en av de som tog hand om honom när han kom upp i A-laget och kom in i VSK. Och jag vill väl hoppas att jag hade någon påverkan på honom. Och att han fortsätter göra sin grej.
Mm.
Det, han är värd varenda, varenda sekund av framgång.
Vad trodde du när han kom upp? Alltså, vad hade du för känsla att det var en skön kille som kom in i laget? Eller hade du någon känsla så att men den här kommer faktiskt kunna ta några steg till?
Ja, man såg ju direkt att han hade någonting. Men risken är alltid med unga spelare som är bra att de inte förstår att hårt arbete krävs.
Mm.
Att man bara tror att det kommer av sig själv. Men som tur var så insåg Vigge att han var bra, men att han måste lägga ner en jävla massa jobb. Och det gjorde han. Mm. Och nu spelar han i Champions League och EM.
Mm. Och ryktas till en mängd storklubbar.
Ja, det sägs ju det.
Ja.
Albin och Leffe, en av dem.
Ja, exakt. Precis.
Absolut.
På de pengar, upp pengarna så får vi de här miljonerna.
Ja, men vad tror du om EM? Har Sverige någon chans?
Klart vi har. Klart vi har. Även om vi kanske inte ska räkna med guld. Men man kan alltid hoppas.
Mm.
Och Isaksson spikar igen, vet ni, då går vi långt.
Vad tycker du om Isaksson? Du som målvaktstränare och målvaktsguru själv.
Han har ju en udda stil, om man säger.
Mm.
Han ser väl inte, om man tittar på honom, ser väl inte ut som någon jättemålvakt. Så. Men om man tänker efter så gör han väldigt sällan misstag. Väldigt sällan. Och hans fötter är inte så dåliga som man har fått för sig. Bara för att han har en då konstig stil.
Mm.
För jag läste en intervju med Lasse Eriksson, målvaktstränaren. Och han säger att 9 av 10 bollar sitter exakt där vi säger åt honom. Vart de ska sitta.
Mm.
Så man tror bara att han skifflar iväg det mot sidan. Det är klart att någon går ju ut då. Men om man får direktiv att de ska sitta där, då ska man ju sätta dem där. Men då...
Det är ju som vanligt när det gäller någonting att man upptäcker de saker som är dåliga.
Mm.
Att han kan ju skjuta 9 stycken bra. Ja. Och sen bara, vad fan vad dåligt han skjuter. Bara för man kommer på den 10:e gången.
Ja. Välkommen till målvaktens liv.
Alltså blir det en sanning. Man räddar inga straffar eller dålig med fötterna. Det måste jag faktiskt fråga, det här straffar. Mm. Det sägs att en målvakt kan ju bara bli hjälte i det läget. Så ser du också det så?
Ja. Alltså, man har ingen press på sig som målvakt att ta en straff. Utan tar man en straff, då är det fan vad bra.
Mm.
Släpper man in den, så ja. Det ska ju vara mål på straff. Sånt.
Så man kan bara bli hjälte som målvakt.
Det är just där då. Det är det enda stället. Inte bara kan bli hjälte här.
Såg du Champions League-finalen?
Det gjorde jag.
Vad tyckte du om den straffläggningen? Den kändes väldigt tråkig.
Ja.
Oblak kunde inte slänga sig åt vänster. Och...
Frågan är om man inte kunde slänga sig eller om man chansade uppåt. På höga skott.
Så kan det också vara. Det såg jättekonstigt.
Ja, det är det. Vad gör han?
Ja.
Men om man tänker efter. Många målvakter slänger sig alltid neråt när de chansar. De kommer den där uppe och då är det kört.
Mm.
Så han kanske hade pluggat på, men det gick inte så bra ändå.
Han hade pluggat fel.
Ja.
Men så var ju i princip varje straff att alla gick ju på motsatt sida av målvakten. Ja. Så att det var så här.
Ja.
Så det var ju väldigt billiga straffar på något sätt, känns som.
Men... Ja, det var bara Keylor Navas som gick rätt, men då sköt Juan Fran i stolpen istället.
Just det. Stirra ut den.
Ja. Men du, EM, har du något annat favoritland så här i fotboll?
Spontant visar jag Tyskland.
Spontant så har du helt rätt.
Ja.
Ja, även om det är bara Sverige som gäller. Men åker Sverige ut, då är det die Mannschaft som gäller.
Mm. Såklart.
Såklart.
Tror du att de vinner EM?
Jag tror på dem eller England.
Du tror på England?
Ja. Eller jag vill tro kanske på England. Det vore ju kul, men jag vet inte.
Det känns som att det är, man vill tro på England.
Ja, men lite, ja, exakt. Man
åker alltid ut i kvart.
Ja, på straffar.
Ja, precis. Ja. Men du, din egen karriär då?
Mm.
Den har väl stoppats upp lite, eller? Du har ju en skada.
Ja. Jag har dats med en dålig höft ett par säsonger. Började redan syrianska tiden där. Som jag tänkte, ni kör på. Jag har så mycket skit jag mosar på. Men det är inte så smart alla gånger. Utan jag gjorde det lite värre. Jag har haft kontakt med läkare länge, så hur man ska göra. De tyckte väl att du borde göra en operation direkt. Men jag sa, nej, det går ändå. Det funkar helt okej. Men sen så... Till sist så sa väl läkaren åt mig att om du ska kunna ha ett vanligt liv när du blir 40, så måste du antingen lägga av med fotbollen eller gå in och fixa till det.
Hur tufft var det att höra det?
Det var den värsta tiden i hela karriären, såklart. Jag höll på att säga livet, men... I karriären så var det totalt mörker där ett tag. Men sen bara skete allt och stack till Thailand på en semester och rensa huvudet och försöka komma fram till vad jag skulle göra. Och det var ju precis när jag hade kommit tillbaka till VSK också. Så det var verkligen en käftsmäll utan dess lika.
Men, vad är det för skada?
Det är ju, nu ska vi försöka förklara det här på ett pedagogiskt sätt. Man tränar hårt när man är liten, när kroppen fortfarande växer, så växer benen fel på något sätt. Så att ett ben sticker ut på fel ställe, om man kan säga så lite lätt. Och det nöts ben mot ben allt för länge. Och på grund av det så blev det något annat tjafs i höften också, som gjorde att det blev något artros liknande eller på väg till artros. Ja, så de sa det, så du måste fixa det eller så lägger du av. Och det första var ju att här i Västerås var ju hos läkaren, och det var han som sa det, att ja, opererar vi då är det 50-50 att det blir bra eller så kommer det inte kunna gå ordentligt, då kommer det bli halt nu. Och så ja, det var också ett besked. Som jag försökte, är det sant? Ja, det är så vi gör på det här sättet. Och då, det var då jag stack till Thailand förstås. Eller förstås, det var då jag stack till Thailand. Och tänkte, och sen jag är en sån som, jag viker mig inte. Och jag nöjde mig inte med att bara att en läkare skulle säga så. Utan jag drog i alla trådar jag kunde dra i. Och fick komma ner till landslagsläkaren i Göteborg, Leif Svärd. Som kollar höften. Och det är tack vare Penti, sjukgymnasten Penti, som gjorde att jag fick komma ner dit. Och då sa han, nej, det här ska jag kunna fixa. Och du kan spela fotboll säkert om 6-7 månader. Inte helt säkert, men det här har gjort med gott resultat flera gånger. Och då började en ny process att man ska försöka få landstinget här att betala operationen där. Eftersom ja, det är helt andra premisser. Ja, men till sist, så mycket om och men, och så gick de här på det. Jag fick göra en operation där nere.
Hur gick det?
Peppa, peppa, så säger de att det ska ha gått enligt planerat.
Hur länge sedan var det opererades?
12 april. Så de ville inte skicka ner mig dit först eftersom de gjorde gjorde operationen för samma skada här fast på andra sätt. Så det var lite så här prestige mellan dem. Men till sist så insåg väl de att vi kan inte riskera en killes karriär och liv om man har möjligheter till något annat. Så det var en jävla tur.
Moget beslut så att säga av
allt. Ja, precis. Men det är också intressant att man måste som privatperson försöka tjata till sig att få rätt hjälp. För jag kunde ju faktiskt vara tvungen att lägga av fotbollen eller fått ett halvt liv om inte jag hade tagit tag i saker och varit så envis som Biselius kan vara.
Det, man tänker att man ska lita på läkare.
Ja, men man måste ju, eller ja, man bör ju oftast tro på läkarna vad de säger. Och eftersom man inte är läkare själv så vet man inte vad som är rätt.
Nej. Men du ville inte helt enkelt tro på det han sa?
Nej, det var väl så att kanske om man hade sagt sagt något annat, så kanske bara, ja, vi kör. Men nu så var det värsta tänkbara besked jag kunde få där och då. Så, ja.
Men hur ser tiden ut för dig framöver nu?
Ja, nu är jag ju som sagt målvaktstränare. Jag kör med Olsson och Svenne, Danne Svensson. Det har blivit ett bra team som jobbar hela varje dag för att utvecklas och ha kul dessutom också. Sen kör jag vid sidan om, kör jag rehab och följer tråkiga program.
Sitta på en skumgummirulle och rulla den mot höften.
Ja, bland annat. Det är 4 gånger per dag plus att man ska åka till sjukgymnasten och köra andra övningar också. Så det tar sin tid. Och det är just frustrerande att det går så långsamt. Men man gör ju det för att komma tillbaka och kunna spela igen.
Ja, det är förhoppningen antar jag.
Förhoppningen är det, men det är ingenting jag räknar med. Nej. För jag vill inte bli på besviken igen ifall det skiter sig. Men förhoppningen är det. Sen vet jag inte hur det kommer gå. Men ja. vi får hoppas på det bästa.
Mm. Men det här att du är målvaktstränare, mm, var det någonting som du har funderat på innan allt det här med operation och grejer hände?
Ja, jag har haft eller jag brinner ju för målvaktsbiten. Speciellt så har jag varit runt i Västmanland och tränat klubbar, ungdomsmålvakter runt om i stan för att få den, för att ge dem den uppmärksamhet och träning som de behöver. För det är ofta att målvakter blir bara osidosatta. Mm. Och så går in istället i mål så kommer vi snart. Och de kanske har någon förälder med kaffekopp och gympadorier som står och slår lite. Och det hänger väl ihop med att just nu så finns det väldigt få målvakter i, om man ser division 3 och neråt. Så är det väldigt få målvakter. Och det tror jag har att göra med att ungdomar inte får träning och uppmuntran och motivation.
Mm.
Så... Alltså det är någonting jag har tänkt på hela tiden. Att vara målvaktstränare. Jag inte kommer fortsätta med så länge. Jag tycker det är kul.
Mm. Men hur går det då? Du sa att ni är ett bra team, ni tre.
Mm.
Får du instruera dem eller hjälps ni åt liksom, att komma på övningar? Eller hur ser det ut?
Nej, jag lägger ju upp utifrån vad vi pratat om. Träningar. Efter vad både jag och resten av ledarteamet tycker de ska träna på. Men också vad de vill träna på. För det är väldigt mycket så här, i målvaktsbiten, att det är mycket mentalt. Och känner man att man vill jobba på höga bollar på höger sida, så ska man gå och fixa det också. Mm. Och låta dem få träna på det de vill också. Men man kan inte låta dem bestämma allting heller, för då blir det bara gris och straff. Straffturneringar.
Om hjälper någonting i ordet där, man vill att de ska bli tränade, eller?
Ja, men alltså vi hela ledarteamet på sig, men vi är ju några stycken. Ledarteamet diskuterar ju saker och vi kollar på matcher och de kommer med input för de tycker och det lyssnar man ju på.
Mm.
Så det är en del av laget.
Mm. Man måste fråga när man nämner Mjällby. Mm. Hur är han?
Johan, han är bra. Man märker att han har varit på en högre nivå. Man ställer höga krav och han brinner för det här också. Det som är det bästa. Han lägger ner mycket tid. Och det gör alla andra också. Men när hans erfarenhet och hur man bedriver storklubbar eller hur träning ska se ut, så gör han det jättebra. Jag har bara hört positiva saker från alla i klubben också.
Mm. Men fokuserar han på andra grejer i träning än vad du har sett tränarna i din, alla klubbar som du har varit i har fokuserat på?
Nej, egentligen inte. Dock så har jag 40-45 minuter där jag kör målvakten bara.
Mm.
Och då ska jag vara ärlig, då har man inte jättekoll på vad de kör. Mm. Mer än att man ser på planeringen. Men sen när vi kommer in, då är det ju alltid avslut eller spel eller något sånt där. Så det är väl ingenting som så tydligt sticker ut som man gör annorlunda.
Mm.
Du har ju haft några målvaktstränare genom åren, gissar jag.
Mm.
Även fast det känns som att i Västerås roterar ungefär samma profiler,
ja,
runt omkring lite grann.
Ja, det är så.
Är det någonting du har tagit med dig i din nuvarande karriär som målvaktstränare?
Absolut, man tar ju med sig från de tränare man har haft. Både här i stan och i landslaget och från Europa där man har fått influenser, om man säger. Så man försöker plocka ut det bästa av alla världar och försöka få ihop till det bästa utifrån vad behovet är i sportklubben idag.
Mm. Oliver Kahn har inte någon sån här målvaktsträningsvideo du sitter och kollar på hemma?
Det var det. Men nej, det är lite old school.
Ja.
Det är en ny fotboll nu. Ja. Han kanske inte, jag tror inte han såg och tränade så mycket spelet med fötterna.
Nej. Som fotboll, är det som har förändrats mest de här 20 åren, 10 år?
Och Norge är effekten på att alla målvakter ska ut och leka libero också.
Ja.
Som ibland kan gå till överdrift, kan jag tycka. För backarna ska ju göra saker också.
Går det rätt riktning? Deras arbete.
Ja, överarbete.
Går det rätt riktning eller gillar du mer Oliver Kahn-typen?
I målvaktsstil menar du?
Mm.
Ja, då är det Oliver Kahn-typen varje dag i veckan. Mm. Som jag gillar mer, när chefen styr och ställer.
Mm.
Kanske inte slängs upp i krysset varje dag, utan han ser till så att backarna täcker skottet istället.
Mm.
Så att inte skotten kommer. Det är det mycket målvaktsspelet handlar om.
Årets säsong då, Grönvitt VSK. Det har väl varit lite upp och ner. Det är riktigt bra matcher och sen har det varit någon lite skrällförlust, kanske man kan tycka.
Mm.
Hur tycker du att det har sett ut hittills?
Som du sa själv, att det har varit lite ups and downs. Men det har väl att göra med också att det är ganska många nya spelare och det är ny tränare och nytt spelsätt. Det, tyvärr så har jag mycket skador också som har gjort att spelarrotationen också har ökat. Så det är väl bidragande orsak till att det går lite upp på det, men ju längre tiden går och ju mer spelet hinner sätta sig så kommer vi få mer stabil insats.
Mm. Ja, som du säger, det har varit mycket skade, som i Vidlöv Cup så fick ju Danne Svensson hoppa in på topp till och med i slutet.
Mm.
Det är en liten dröm som du kanske också har att få hoppa in på.
Då.
På anfallsposition.
Ja.
Hur tufft har det varit med de här skadorna? Hur har du upplevt det?
Det är klart att det är när det är startspelare som går sönder så är det ju inte bra. För man har ju tänkt ett spelsätt utifrån de man tänker är startspelare. Dock ska jag säga att de som kommit in har ju inte gjort det dåligt. Men varje spelare har ju sina spetsegenskaper och sina styrkor. Men kommer in en annan spelare då blir det ju helt andra premisser och då kanske inte funkar lika bra. Så det... Vi har en jättebra trupp, men en lite liten.
Mm. Tror du att det kommer komma in några nya spelare under sommaren?
Ja, jag vet inte, men det har ju sagts att det är någonting på gång, tror jag. Men,
det behövs, tycker du, alltså för att bredda truppen?
Ja, så att vi inte blir så känsliga för skador.
Mm. Men hur ser du framåt här, de matcher som kommer nu? Nästa hemmamatch är Vasalund och det är topplag.
Ja, vi har Luleå nu på söndag och Vasalund sen. Två tuffa matcher. Luleå hade det tufft i början, men hade också mycket skador. De slog väl BP också härom veckan. Så det är två tuffa matcher. Men hemma på parken då är vi starka. Mm. Och det vet de också. Så vi tar Luleå på söndag och sen tar vi Vasalund efter det.
Och sen är det upp till Piteå.
Upp till Piteå.
Det är jojo här genom Norrland.
Ja, men då har vi betat av de här Norrlandsresorna i alla fall.
Ja, det är väl skönt att få göra det på vår säsongen ändå.
Då är det klart.
Ja. Men hur tror du att hur kan den här säsongen sluta helt enkelt?
Oj. Vi kan väl sluta hur som helst.
Det blir ingen sista match som avgör om vi åker ner eller inte.
Nej, inte åker ner i alla fall.
Nej.
Jag vet inte vad som händer uppåt, men ja, det är så lång säsong och vi ska ju tänka på att för några månader sedan så var vi 2 mål ifrån att åka ur division 2 och då hade vi inte funnits kvar, tror jag. Då hade det gått käpprätt åt pipsvängen.
Mm.
Så man ska väl inte hålla på och stressa allt för mycket. Vi har ju den här visionen som vi har lagt fram. Och utgår från den.
Tror du på den som spelare? Eller som målvaktstränare?
Absolut. Både som spelare och målvaktstränare. Det är klart. Bandin gjorde en vision. Och de satte väl den till punkt och pricka nästan. Så det finns ingen anledning till att vi inte ska tro på det. Tror vi på det inte, då kommer vi inte klara det heller.
Mm.
Så jag tror att alla i klubben nu, vi fokuserade på att lyckas. Mm. Vi ska bygga upp det igen.
På tal om bandy, hur mycket följer du VSK där?
Ja, varje match så gott, eller när jag kan.
Mm.
Mm. Så är det. Jag missade dock finalen i år, för jag var på tränarutbildning. Men man satt med telefonen och scrollade och uppdaterade. Så det jag följer bandy. Jag har också gått på bandy sen jag var liten. Plocklunda bandystadion och stått och frysit på de där träläktarna. Och sprungit i kiosken och druckit varm saft och allt möjligt. Så det är bandy också en stor del av mitt liv. Men även om den inte är i närheten av fotbollen.
Mm. Härligt.
Ja, det var väl egentligen allt vi hade för idag. Och du har lyssnat på VSK-podden. En hel timme bara om Västerås Sportklubb. Vill du lyssna på programmet igen eller på andra avsnitt med till exempel Mikael Karlsson eller Filip Torné, då hittar du det i din podcast-app. Sök då efter VSK-podden. VSK-podden kommer som vanligt tillbaka första måndagen varje månad, vilket nästa gång blir den 4 juli. Vi vill tacka vår gäst Erik Veselius för att du ville komma hit idag.
Tack själv. Va?
Vi andra två som pratar idag är Ted Nilsson
och Dan Kive Persson.
Vi vill tacka för intresset och vi önskar alla en trevlig nationaldag faktiskt.
Mm. Hej då!
Hej, hej!
Hej!